Herre, vi prisar dig. Det är verkligen sant att du är vår frälsare och du är vår Herre och du är vår Gud. Att bara i dig så är vi hela. Tack för att du kallar oss till en ännu djupare gemenskap med dig just den här stunden i den här tiden, Herre. Till att lära att känna dig, till att veta vem du är, Herre. Tack att den här stunden får vi vända våra hjärtan till dig. Just där vi står, där vi finns. En stund av bön och stillhet inför dig. Herre, tack att du hör vårt hjärtas bön, Herre. Att du inte är långt borta, du är nära. Tack att du ser varje bekymmer, varje börda, varje glädjeämne. Att du just nu berör oss, Herre, med din närvaro. Att du förändrar situationen när vi kommer till dig, Herre. Vi har inte bråttom, Herre. Vi längtar efter dig, Herre. För bara i dig Gud, vet jag vem jag är. Så Herre, ditt ord som också kallas en spegel, uppenbarade för oss. Låt oss spegla oss själva i ditt ord och se vem du har sagt och vem du säger att vi är. Där vi är hela, där vi är de vi är, Herre, som du har skapat oss till. Gör oss på nytt frimodiga, Herre, modiga att gå dit du har sänt oss. Vi ber tillsammans i Jesu namn. Amen. Ja, så var det då dags för mig. Jag var annonserad lite tidigare här, men jag blev lovsångsledare den gången. Så. Har ni det bra? Ja, det är bra. Sådär ja. Fantastiskt, tack ska ni ha. Jättebra sånger, handlar verkligen om kanske det som jag ska prata om ganska precis. Och det är väl det som är lite fascinerande med att vara lovsångsledare, att man kan träffa rätt så otroligt många gånger. Att man kan få ledas i sådana sånger som förbereder vägen för det som ska komma. De här två söndagarna som är idag och nästa så kommer att handla om relationer. Det som utgör grunden för vår relationsbaserade församling. Relationen till Gud och till människor. Och jag ska då ha den stora respekten och bevan och äran att få prata om relationen med Gud. Jag tar det med största allvar för att det här är ett ämne som är en kamp inte bara för andra utan också för mig själv. Men det är den största livsglädjen om du verkligen hittar den här källan i ditt liv. Att Gud får vara allt för dig, att du hittar in i relationen tillsammans med honom. Egentligen så skulle jag vilja säga så här från början, att de som borde stå och predika här idag då, det är ju inte bara jag här, utan det borde vara alla mina väninnor som jag har umgåtts med och som jag umgås med i min life-grupp. Du kanske får se de här, några av dem. Men de har varit med från början när vi börjar med det som vi kallar för den relationsbaserade församlingen och life-grupper. Lustigt nog är de kvar ännu. Det är ju fantastiskt. Men jag märker ju att i samtalen tillsammans med mina väninnor, det är där jag verkligen ser Gud. Jag ser nya sidor av hans rika personlighet. Jag kan faktiskt höra hans röst när de talar med mig. Och han kallar mig till en djupare gemenskap med honom genom mina väninnor. Jag inspireras och jag sporras att inte ge upp. Jag sporras att bli bättre, att försöka nå lite längre. För både min egen men också för deras skull. Vi behöver varann, eller hur? Och jag märker att när vi delar livets glädjeämnen och svårigheter. Men när vi hittar Jesus i allt det där. Det är då som min tro blir levande och som den växer. Och de här människorna som jag får tala med om olika frågor, det är inte alltid självklarheter. Vi har inte alltid svar på allting. Men ändå så säger de jättemånga kloka ord. Jag tror inte att de alltid själva vet att de predikar för mig. Och ibland känns det som att det jag säger idag, det är liksom deras predikan till mig. Så jag snor deras predikan här nu då. Men nu får ni den. För så fungerar vi när vi är troende, när vi är bundna tillsammans. När vi har relation med varandra. Så finns Gud mitt i det här. Jag tycker det är spännande att höra hur de lär känna Jesus mer, hur de strävar i sina liv just att bevara relationen med Herren. De uppmuntrar andra, både i sina familjer och i lifegrupperna, att göra exakt samma sak. Och jag tycker det är oerhört spännande och inspirerande. Och ibland tänker jag att wow, om jag vore som dem. Jag vet inte om du har känt det så någon gång när du pratar med någon. Åh, wow, om jag vore som hon eller han. Ja, så känner jag det ibland och det känns bra. Det är helt okej, för det sporrar mig. Väldigt sällan säger de hur jag ska göra. Ibland ger de lite råd. Men det är bara det att de delar sitt liv. Vad de tänker och vilka frågor de står inför som jag hör. Ah, nu är Gud på gång med någonting. Så förstår ni, det är det jag vill börja med att säga. Du kan höra Gud också genom dina vänner eller i din lifegrupp med dem du umgås med. Så jag är idag en summa av deras vittnesbörd, av det de har sagt och det de har gjort och det de lever. De är röster från Herren och jag får lära mig att lyssna och förmodligen också lyda vad jag hör. Och det är sen en nästa utmaning. Men jag vill rikta ett jättestort tack till mina vänner som sitter här idag. Och de har varit med i vått och i torrt och ännu är de kvar. Så Gud välsigne er och vem vet vad som ligger framför. Okej, jag ville ge dem en eloge därför att det har så stor betydelse för relationen med Herren att vi också har relation med varandra. Jag tycker att relationen med Gud är den absolut viktigaste som jag har som troende. Därför att vi är skapade till gemenskap med Gud. Det står i 1 Korinthierbrevet 1:9. Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Så Gud skapade jorden, planeten, det här som vi sitter i, det vi finns i, det gröna du ser omkring dig. Att det här överhuvudtaget existerar, det är Guds plan för att ha relation med människan, med dig och mig. Du som sitter här, de flesta av er har funnit Gud och har blivit funna av honom. Har du inte gjort det ännu så finns alla möjligheter. Gud är här för att han vill ha relation med dig. Han vill veta vill att du ska veta vem han är. Men vi vet också att synden kom in och bröt sönder den här goda relationen där Adam och Eva gick i paradiset och umgicks med Herren och samtalade med honom. Och det gjorde att de kom in i skam istället och gömde sig. Då står det att Jesus han kom för att bryta ner fiendskapen mellan människa och Gud. För att återupprätta den här relationen som bröts i och med syndafallet. Och det står i 2 Korinthierbrevet 5:15. Och han dog för alla. För att det som lever inte längre ska leva för sig själva. Utan för honom som har dött och uppstått för dem. Efesierbrevet 2 ska vi också läsa. Verserna 14-15. Han är vår frid. Han som gjorde det 2 till 1 och rev ner skiljemuren. Det skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av de båda i sig skapa en ny människa och så skapa frid. Det står också, jag ska läsa ett bibelställe till. Han öppnar en ny och levande väg in till gemenskapen med Gud. Och det hittar vi i Hebreerbrevet kapitel 10, verserna 19-20. Det står så här, bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. På något sätt så ser man i de här bibelställena att Gud verkligen har gjort en stor ansträngning, eller hur? För att få kontakt med dig och mig. Och vi glömmer kanske bort det ibland när vi krampaktigt försöker ha en relation med Gud, för det kan jag uppleva ibland. Glömmer bort att han faktiskt har gjort den största ansträngningen. Han har verkligen visat vad han vill. Han har visat att han vill ha gemenskap. Så han har till och med, fast det var vi som synda, så röjde han undan hindren. Han tog bort fiendskapen. Han skapade en ny människa. Ett nytt hjärta som kunde ha relation med honom. Som längtar efter honom. Som längtar efter honom. Eller hur? Han vill ha relation med dig och mig. Det är verkligen uppenbart, eller tycker du det? Det är tydligt med de här. Han rev ner den här skiljemuren. Det finns liksom inte något hinder. Han har till och med gjort en levande väg. Levande. Någonting som är aktivt, verksamt, som du kan gå på. Till och med rakt in innanför tronen. Det är starkt, tycker jag. Att få gå in för Guds tron. Så han har skaffat undan det också rent juridiskt som står i vägen mellan dig och mig och mellan Gud och mig. Han har visat sin nåd. Men en relation kräver faktiskt två aktiva parter för att den ska växa sig stark, och det vet vi väl alla. Det är ju, ibland förnöjer vi oss med att prata för oss själva. Häromdagen så stod min man och pratade för sig själv. Ja, jag pratar bara för mig själv, sa han, så att jag skulle som veta. Men jag hade ändå inte svarat på vad han stod och babblade om. Jag förstod att han packade ner olika saker för sin älgjaktsväska. Så jag tänkte, ja, det är hans business. Men liksom, egentligen visste han ju att jag fanns där. Så det var det ju ändå lite sådär, titta vad jag gör. Ja, men det räcker inte, eller hur? Utan vi behöver ju ha en levande relation med den människa vi umgås med, eller hur? Om vi skulle ha gift oss och sen sätter oss på olika rum och där bor vi resten av våra liv, så känner vi inte varandra så jättebra. Men en relation kräver alltså två parter. Vi behöver gensvara på den här inviten och inbjudan som Gud har gett till gemenskap med honom. Det finns ett uttryck som säger it takes two to tango. Eller hur? Det är kanske inte så roligt att stå skuggdansa med någon om man nu är inne på det här med dans. Men det räcker faktiskt inte med bara att sitta och vänta och hoppas. Utan man behöver gå ut dit och umgås och ta den här tiden och gemenskapen. Att uppleva frälsningen, att ta emot då den här inbjudan som Gud ger. Och frälsningen ifrån Jesus är inte en engångshändelse. Jo visst, du blir född på nytt, men det stannar inte där. Du behöver fortsätta att leva i den här relationen varje dag. Och visst är det lätt hänt när man har gett ett löfte och man tycker, nej men nu är det ju på raden här. Nu har jag liksom blivit frälst och jag är ren och wow. Och så myser man lite det där och pratar med Herren, och sen efter ett tag så kom ju då det här livet emot. Och man tänker, men jag är ju ändå älskad så nu går det bra det här. Och man glömmer kanske bort eller sätter inte så mycket tid på relationen med Herren. Och jag tror att det är någonting som vi ska ta tillbaks om vi inte är där. Där vi umgås med Gud. Börja, eller så fastnar man i en annan fälla. Att man börjar göra saker för Gud istället. Ja, jag gör ju det här för Herren. Och jag gör det här för Herren. Istället för att ha den där intima relationen. Ni kommer ihåg berättelsen om Marta och Maria. Marta som kockade och gjorde mat. Hon gjorde ju allting för Jesus. Ändå sitter Maria bara vid Jesu fötter. Och han säger att hon har utvalt den goda delen. Men det finns en nyckel där, tror jag. Att få sätta sig ner och bli tankad. Därför att det är från den relationen du också sen kan leva ut din kristna tro. Mm. Och hur fantastisk och speciell en relation är. Speciellt kanske i början. Man kan ju jämföra med när någon har blivit förälskad. Så då är man väldigt försiktig med relationen. Man tar sig i kragen och man aktar på hur man beter sig. Men efter ett tag blir man ju lite van och varm i kläderna, så att säga. Och så slappar man till. Varje relation som du vill vårda eller vill bygga måste du vårda. Du måste vara aktiv i den relationen. För att den ska bli positiv och fungerande. Jag tror att det gäller samma sak med relationen med Gud. Du och jag behöver ta tid med honom. Göra rum i vår kalender. En relation fungerar inte av sig själv. Det krävs en aktivitet från båda parter. Den kan inte tas för given eller försummas. För det går så snabbt att den svalnar. Och du kanske kan tänka på vänner just nu som du inte har haft kontakt med på jättelänge. Och plötsligt så tänker du, men åh vad länge sedan. Därför att ni kanske bor på olika orter. Och så är ni lite glada då att det finns Facebook. Så att ni kan lite chatta sådär sinsemellan ibland. Det är ju bra. Men nu är det så att Gud har alltid funnits här. Honom kan du alltid ha kontakt med. Honom kan du alltid ha relation med. Men du behöver jobba på den här. Och vi vet ju redan att Gud, han är på gång. Han har redan sträckt sig ut. Han har redan inbjudit oss till en relation. Till gemenskap med honom. Just det. Och en sak som jag tycker är tydlig i det här, det är att Gud vill umgås. Man kan ju fråga sig, hur har jag en relation med Gud? Och jag tror att det här är någonting som du som har suttit i kyrka många gånger, eller du som har hört predikningar, säkert vet. Att du ska läsa Bibeln, läsa Guds ord, och att du ska be. I det har du gemenskap med Herren. Jag vill berätta om när jag gick i gymnasiet. Då fick jag plötsligt en sån längtan efter att lära känna Gud bättre. Jag hade bestämt mig för att döpa mig när jag var 14. Det var mitt tecken när jag växte upp mitt i församlingen. Så var det mitt val att visa att nu följer jag Jesus på riktigt. Jag är inte bara här och går omkring, utan jag vill verkligen aktivt följa honom. Och en tid senare när jag gick i gymnasiet så kände jag att för att lära känna honom så behöver jag nog läsa Bibeln. Så jag fick för mig att jag skulle läsa det. Jag hittade någon bibelläsningsplan där man skulle läsa 5 kapitel om dagen. Så jag tryckte in dem där på morgonen före bussen gick. Så jag steg upp lite efter 6 på morgonen och så började jag läsa. Och jag tänkte, jag tänker inte känna efter hur det här känns. Jag tänker inte känna att idag känner jag inte för att läsa, så då sover jag lite längre. Utan jag bara bestämde mig för upp den tiden, läs de kapitlerna, punkt. Okej? Det låter inte så karismatiskt och så jätte så här, wow. Men någonting som jag märkte sen efter ett tag, det var att min osäkerhet och mitt till och med själsliga obalans och så här, den blev väldigt stabil. Jag blev en stabilare människa bara av att jag läste Guds ord. Och visst, när jag läste ordet så märkte jag ju saker som, wow, det här var ett bra ord, det här var fint. Men Guds ord är faktiskt så starkt och så kraftigt att läser du det, sätter dig på att läsa det ord, så verkar det på din insida. Det verkar i dig när du som troende läser ordet. Och jag märkte så stor skillnad, till och med i mitt vardagliga liv som ung. Och jag tycker att jag vill ge det till dig också. Ta efter det exemplet. Ta tid och sätt dig ner och läs Guds ord. Lev i det varje dag. För jag märkte faktiskt en stor förändring i både mitt sinne och mitt humör. Och jag blev faktiskt en lite trevligare människa. Och det är ju alltid bra, eller hur? Jag minns när jag gick i bibelskola efter gymnasiet. Så var det mycket undervisning i Guds ord. Och det var fascinerande att se hur mycket Guds ord inrymmer. Hur mycket det finns för dig och mig. Så jag upptäckte verkligen Gud. Jag kan ha relation med honom genom hans ord. Och det viktigaste tycker jag med ordet, och som jag igen lär mig av mina väninnor och mina systrar och svägerskor, det är att ta ordet till sig själv. Man kan säga att du tar ordet på orden. Du gör det till ditt eget ord. Herren har sagt att han är min herde. Mig ska ingenting fattas. Idag får jag leva i hans överflöd. Idag är han med mig. Han har just sagt det. Jag behöver inte vara rädd. Förstår du? Ordet blir ditt. Det blir en del av din vardag när du lever det. Det andra delen som vi pratade om var bönen. Att ha ett öppet, förtroligt samtal i respekt inför Gud. I tro. Tro på att han är där när jag samtalar med honom. Och vi har fått en underbar hjälpare i den helige ande. Han lär oss allt. Det är han som öppnar bibelordet för oss. Han talar in i våra liv. Och i hans närhet är det som vi förvandlas. Det är genom det att vi umgås med honom som vi också kan bära de här fantastiska frukterna från andens frukter. Och vem vill inte bära dem? Vem vill vara god och mild och trofast och kärleksfull? Ingen. Ja, ni är med. Bra. Det är det som vi får i vår relation med honom. Det är ingenting vi kan prestera i oss själva. Och jag vet inte om du någon gång har sett såna här plastfrukter. Har du? Och ibland måste man gå och känna på dem lite. För de ser så riktiga ut. Så man tänker att wow. Och så lyfter man på dem och var det jättetunn. Och det var ingenting inuti. Och såna frukter vill inte jag ha i mitt liv. Där jag liksom med mig, min egen kraft på det yttre försöker visa en frukt som... Åh, vad jag är vänlig här nu. Men i slutändan blir jag utbränd och jättesur för att ingen såg att jag var där. Som kanske Marta. Förstår ni? Någon som känner igen sig? Gud vill att du ska få dem här från din insida. Han kan ge dem det till dig därför att han bor på din insida. Men visst kan det vara en kamp och en kramp och ett religiöst tryck på något sätt över våra liv när vi ska be och umgås med Herren. Därför att det finns en kamp mellan kött och ande. Och köttet vill inte det som anden vill, och tvärtom. Och det är så mycket bättre att ge sig åt det anden vill, för den är glad och god och vill hjälpa oss. Eller hur? På den senaste tiden har jag, i och med att jag har tänkt mycket på gudsrelationen, så har jag tänkt också mycket på hjärtat. Ni vet att det handlar om hjärta, brukar vi säga. Och läser du Bibeln, och om du har en koppling till internet, vilket många har, och så googlar du och skriver i ett bibelprogram hjärtat, så kommer det upp över 750 bibelverser som handlar om hjärtat. Det är ganska många, så jag kan inte upp allihop idag, men du får ju googla själv och du får läsa själv och studera. Men varför pratar han så mycket om hjärtat? Det står i Ordspråksboken 4:23 att från hjärtat utgår livet. Det betyder ju egentligen att den form av hjärta jag har, det är den form av liv jag har. Eller hur? Har jag ett hårt hjärta som är oberört, så har jag ett sånt liv. Jag berörs inte av andra människor. Kanske sådana som exempel enkelt att komma på är fariseerna. Jesus säger, ni har ingen barmhärtighet. Ni bryr er inte om människorna. Ni bara lägger på en massa pålagor på dem. Ett hårt hjärta som inte bryr sig. Okej? Det står också att hjärtat är svekfullt. Och att det kan bedra. Det finns i Jeremia kapitel 17. Därför att vårt hjärta kan man inte lita på. Vi behöver bli förvandlade av Gud. Det är bara han som kan förvandla våra hjärtan. Det står att Gud prövar våra hjärtan. Det är lite läskigt på ett sätt. Men samtidigt så nödvändigt. I skolan, i arbetslivet gör vi utvärderingar av olika saker. På samma sätt så utvärderar Gud våra hjärtan. Och det är skönt att ha Gud med, för han är nåderik. Och han visar dig, ta i det här så kommer du närmare mig. Ta i det här så fördjupas din relation med mig. Bibeln talar ofta om att hjärtat måste omskäras. Det står att det till och med är sjukt och mår inte så jättebra. Och då är det skönt att veta att Bibeln också säger att han byter ut stenhjärtat. Gud byter ut det här hjärtat till ett hjärta som kan höra från honom. Så det är vad vi får när vi tar emot honom. Ett nytt hjärta som har möjlighet att höra från Gud. Men poängen med det är, som jag sa i början, att frälsningen inte är en engångsupplevelse. Utan jag måste bevara mitt hjärta. Och det återupprepas väldigt många gånger i Bibeln. Att du måste bevara ditt hjärta. Bevara det rent. Se efter vad du tar in. Se efter vad du sätter ut. Vad är det du talar? För det du säger påverkar ditt hjärta. Och det påverkar då i sin tur den relation du har med Gud. Liv och död är på vår tunga. Det är ganska kraftiga ord, eller hur? Det är viktigt att du och jag vaktar över våra hjärtan. Därför att det är därifrån vår relation med Gud, där den finns. Om jag är ödmjuk i hjärtat så hör jag också Gud. Och kan nalkas Gud, jag har ett ödmjukt hjärta. I Efesierbrevet 3 så står det, tycker jag, en fantastisk vers. Ni har säkert hört det många gånger, men vi ska läsa den. Efesierbrevet 3, 16-17. Där det står att Kristus bor i våra hjärtan. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Vi som har läst Bibeln vet att det står att tron kommer av predikan som kommer i kraft av Guds ord. Så genom att du läser ordet så växer tron på din insida. Och Kristus bor i dig genom tron. Han bor i ditt hjärta. Och du blir rotad och grundad i kärleken. Det är vad ordet säger, eller hur? Så mycket mer vill jag satsa på en relation med Gud. Där jag blir renad, rotad, grundad i kärleken. För vad finns det som är bättre än det? Kärleken. I 1 Johannes 15 och 15 säger Jesus så här. Jag kallar er inte längre tjänare, eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er, för allt vad jag har hört av min fader har jag låtit er veta. Alltså tänk att Jesus kallar dig och mig vänner. Och vi pratade lite om det här i början, att man har vänner, sådana som man delar sitt liv med, delar sin tro med. Jesus säger, jag kom inte bara för att flytta av synden och ta bort skiljemuren, jag är också din vän. Och han delar sitt hjärta med oss. Han säger, allt vad jag har hört att fadern har sagt, det har jag låtit er veta. Jag berättar det för er. Vad jag har hört, det vill jag att ni ska veta. Förstår ni? Han delar sitt hjärta med sina lärjungar. Han delar sitt hjärta med dig och mig. Det är en stark vän, eller hur? Som delar från Gud vad han har hört. Det är vad han är för dig och mig. Han är en vän. Och Jesus var ju en väldigt speciell vän, för han till och med gav sitt liv för dig och mig. Eller hur? För att ta bort synen och ta bort de där hindren så gjorde han denna aktiva handling. Så från hans sida är det ganska klart vad han längtar efter och vad han vill och vad han önskar. Om vi skulle se lite på Jesus och evangelierna. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men Jesus är väldigt sällan i synagogan. Det har vi pratat om här tidigare. Jesus umgicks med människor. Alltså när han satte sig ner med människor. Han talade väldigt sällan till stora skaror. Någon gång gjorde han det. Men det slutade alltid med att han antingen talade med lärjungarna. Eller hittade någon människa som behövde honom. Så vi ser att Jesus, hans fokus var människor och enskilda relationer. Eller hur? Stämmer det? Ja. Och jag tycker en fascinerande bild som jag fastnade för. Det var att han till och med umgicks med barnen. Det tycker jag är så skönt. Det står i Markus 10 och 13-16 så här. Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han upprörd och sa, låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör såna. Amen, säger jag er. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog upp dem i famnen och lade händerna på dem och välsignade dem. Ser du vad som var viktigt för Jesus? Lärjungarna, de var liksom, för dem var det viktigt nu att predikant Jesus här, nu ska ni inte komma och störa. Nu ska Jesus här vara i fred. Han har viktiga saker på gång. Förstår ni? Han ska leverera något från Gud här nu. Bort med de där ungarna. Vi vill inte ha med. Men han säger, stopp, stopp, stopp. Det är det här som är viktigt för mig. Det är att få ta dem i famn, att få beröra dem. Tror du att Gud har förändrats? Tror du att Jesus är annorlunda idag? Nej. Nej, han är densamma igår, idag och all evighet. Varför tror du han gav oss detta exempel? Jo, för att han vill säga till dig, det är dig jag vill ta upp i famnen. Det är dig jag vill umgås med. Jag ser dig om du sitter vid Sykars brunn eller om du sitter vid Citymarket. Okej? Okay? Om din rullator har stannat upp där och du inte får det att fungera, så finns han där. Förstår du? Om du sitter hemma och köksapparaten har gått sönder eller livet bara allmänt känns speciellt på något sätt. Gud säger, jag vill umgås med dig. Jag vill ha tid med dig. Jag vill sätta mig ner vid ditt köksbord. Jag måste berätta en story som kom till mig nu plötsligt. Jag minns att det var en predikantfru som sa, hennes man var ute och reste och hon var hemma i köket och stöka och böka och han predikade någonstans och så här, och det var, han var ute på missionsresa. Och plötsligt så upplever hon att Jesus sitter vid hennes köksbänk. Hon blev så förvånad, för hon tänkte, det var ju hennes man som var ute och predikade, så Jesus borde ju ha varit där. Det var han säkert. Han är ju lite speciell, vår Jesus, han kan vara lite överallt. Men hon blev så, varför sitter du här Jesus? Jag diskar ju bara, jag är bara hemma här med mina barn. Nej, men det är ju här jag behöver vara, säger han. Det är väl starkt. Alltså, jag tycker det är så starka bilder. Jag tror att du måste göra lite mera rum i ditt kök för Jesus här. Eller hur? Och kanske lite mera rum i ditt kontor eller där du sitter och studerar. Eller om du, ja, gör rum för honom i ditt liv. Gör rum, för han väntar på det. Han står vid hjärtats dörr och klappar och längtar efter att få komma in och ha måltid med dig. Så vad hade du tänkt bjuda Jesus på? Tycker du ska fundera på till imorgon. Åh, undrar vad som är på menyn här. Det är spännande. För han säger, jag vill sätta mig ner. Jag har inte bråttom någonstans. Jag vill umgås med dig. Du är viktig för mig. Du är betydelsefull för mig. Jag är intresserad av dig. Förstår du? Blir det klart? Vad bra. Så han visar verkligen ett fantastiskt liv, Jesus. Att ge ut av sig själv. Att hela tiden finnas där för oss. Han var, alltså jag skulle vilja säga och sammanfatta Jesus så här. Jesus handlar inte om religion. Utan han handlar om relation. Eller hur? Om du kommer ihåg något annat från idag så kan du ju minnas det. Han handlar inte om religion. Pålagor, du måste göra. Tvätta dig och göra alla de här grejerna. Han handlar om relation. Han kallar dig till gemenskap idag. Mer än någonsin. Och speciellt i församlingen i den här tiden. Till människor i den här tiden så kallar han till relation. Vi behöver bli starkare i vår relation med Gud. För trycket och pressen utanför så ökar. Och tyvärr är det inga goda nyheter. Det kommer inte att bli lättare. Jag märker när vi pratar med varandra att vi har så svårt att få rum. Det fylls så snabbt vår kalender. Men vi behöver jobba på att få den här tiden med Gud. Det kan vara en utmaning. Jag ska ta en liten story till. Med det här att umgås med Gud och sätta sig ner. Att bli konkret. I början när vi börjar med den här cellförsamlingstanken och att det är lärjungaskap och life-grupper. Så fick vi kontakt med Colin Dye. som också hade genomgått en sån här process i sin församling. Och vi blev inbjudna till att delta i något som kallades encounter, det vi har kallat Jesus helg här. Därför att det var det första steget som en troende ska gå till. Jag tänkte, okej, jag har aldrig varit på en sån och jag är troende, så vi kan ju åka på en sån. Vi åkte både med för lärosyfte, men samtidigt för att man får ju alltid någonting om man sätter den av en helig för Gud, eller hur? Så när vi åkte på den här, och den här bilden vill jag bara att du ska förstå hur vi ibland kanske tänker. Du kanske tänker annorlunda, ja, men jag vill dela vad jag tänkte. Det här med att ha relation med Gud. Hur svårt det ibland blir, därför att jag har färdiga mallar på hur det borde gå till. Jag vet inte om du har såna, men jag hoppas att den här bilden kan hjälpa dig att ta bort alla de där bilderna, alla de där felaktiga mönstren, och sätt dig hos honom ändå. Och vi satte oss ner i den här encounter weekenden i helgen. Väldigt enkel undervisning, det som vi också har på våra encounter. Det är nästan som man tycker det är anskrämligt enkelt. Man är van med karismatiska väckelsemöten när man ska möta Gud. Så det var ju en liten utmaning. Och efter ett av de här undervisningspassen där vi pratade om att möta Gud, att höra Gud, om att möta honom ansikte mot ansikte, så satt jag för mig själv och tänkte, ja, kan man möta Gud här i en soffa? Vi var 14 kvinnor i en övre sal, kan man säga. Det är ju bra ställe förstås. Men två ledare, en CD-spelare som spelar lovsångsmusik efter undervisningen, och vi skulle sitta tysta och mina tankar börjar snurra. Jag vet inte hur det är för dig när man utmanas att nu ska du höra från Gud. Vad talar han till dig? Och jag kände att hopp, som inte jag hör någon, så är väldigt oandlig. Och jag måste höra någonting. Och krampen satte in direkt. Hur kan man höra från? Här är ju liksom bara en lovsångs-CD. Och ingen ber för en. Och usch, liksom. Men jag fick faktiskt stilla mitt sinne. Och jag tog det till fånga och sa, nu är du tyst. Var tyst bara. Vänta, tro att han kommer. Så jag satte mig i soffan tyst och tänkte, jag lugna ner mig. Att bli lite så små gullig och sa, okej, herre, om du vill tala så talar du. Men om du inte vill så inte talar du ju då. Det är väl lugnt så här. Okej, ska jag lägga så stora? Jag vet inte, funkar ni så där också? Ja, det händer ibland. Och jag satt där i den där soffan och plötsligt, när jag var tyst och stilla. Det tog inte länge alls faktiskt. Så bara fick jag en liten bild. Och jag såg ett jättestort bord så här, och bakom det satt Gud. Åh, tänkte jag, wow, där sitter Gud liksom. Undrar vad man ska göra för att han ska vara nöjd. Gud sitter där liksom, och jag möter honom ansikte mot ansikte. Och i mitt inre började jag rada upp allting som jag visste att jag var bra på. Så jag flyttade, jag leder ju lovsång i församlingen, det har jag gjort ganska länge. Det är nog jättebra det här alltså. Och så lyfte jag upp några andra grejer som jag tyckte att jag var lite bra på. Och jag såg bara Gud, han satt alldeles stilla där, han gjorde ingenting. Jag lyfte upp saker eftersom han skakade på huvudet för varje grej jag lyfte fram. Vet ni hur det kändes? Du duger inte i någonting. Allting jag tyckte var fina kristna grejer. Förstår du? Alltså, jag vet inte hur du funkar nu, men så här var det för mig. Och jag lyfte fram det ena efter det andra och han bara skakade på huvudet. Det var riktigt scary, ska jag säga för dig. Jag var ganska flat där jag satt. Och till slut var jag desperat och så sa jag till Gud, vad duger åt dig då? Ja, vad duger åt dig? Och vet ni vad han gör med allt vad jag lyft fram där från det stora bordet? Han tar i med sin arm bara och så svorsar han ner alltihop i golvet. Och så pekar han på mig. Och det var, alltså jag måste säga, jag känner än idag hur grymt det där var. Hur naket, hur avskalat. Hur otroligt starkt det var då han säger, jag har inget intresse av det du gör för mig. Jag har inget intresse av alla dina fina gärningar, vilket är bra. Jag säger inte, men hans fokus, number one, hans första fokus, det är jag. Och det var väldigt befriande, samtidigt som det var otroligt tufft alltså. Därför jag tror att vi är så vana, speciellt om jag som är uppvuxen i kyrka, att göra saker för Jesus. Gör jag det här bra? Jag vill vara solidarisk, ställa upp, finnas där. Ja, ni förstår, Marta. Jättefint. Marta var en fantastisk person. Eller hur? Vi har Martor än idag. De är duktiga. Visst. De är bra. De gör bra saker. Men vad han vill säga här, det är att den första relationen, det är att jag vill ha relation med dig för den du är, för den du är skapad till. Fick du tag i det här nu? Fattar du det nu? Förstår du? Och sen kan du göra saker för Gud, men det kommer i andra hand. Hans fokusintresse är inte att du gör grejer för honom, utan det är att han får umgås med dig, ha en relation med dig som han har skapat, som han älskar, som är dyrbar för honom, som betyder så oerhört mycket för honom. Om du tror att det är svårt för en förälder att tappa ett barn i en familj, så är det fruktansvärt. Men tror du att det är mindre svårt bara för att det finns så många människor för Gud att tappa kontakten med sina barn? Jag tror det är lika smärtsamt. Varje enskild individ är betydelsefull för Gud. Du är betydelsefull. Gud vill inte ha våra gärningar. Han vill ha dig och mig. Och jag tror det är möjligt att ha en sån här levande relation med honom. Men jag behöver just lära mig att stilla mitt sinne. Och det är kanske där den största utmaningen finns idag. För jag vet ju det på grund av att jag har relationer. Att jag talar med andra i samma situation. Att vi har så fulla kalendrar. Att vi har ett liv som snurrar på. Har vi inte barn så har vi massa studier eller arbete. Eller så har vi barnbarn eller så har vi något annat. Det kommer alltid att finnas saker i vägen. Frågan är hur jag vill välja. Hur vill jag än göra i min kalender? Är relationen med Herren betydelsefull för mig? Det tror jag de flesta kristna säger ja på. Men ändå ser våra liv inte ut så. Därför vi tänker inte riktigt att det är just så konkret som det ska vara. Men det är så. Det kräver tid att bygga en relation. Så jag måste nästan ställa mig de här konkreta frågorna. Vill jag ha en levande relation? Är jag villig att ta tid för den? Kan jag stilla mig inför Gud i den här hektiska tiden som vi lever i? Det är en ganska bra fråga. Kan jag göra så att jag bygger min kalender runt honom istället för att försöka trycka in honom någonstans i min kalender? Förstår ni? Kan jag tro att jag hör från Gud? Vågar jag tro det? Vågar jag tro att Gud kan tala till mig och att jag kan höra vad han säger? Det var lite tvivelaktigt när jag satt i den där soffan, ska jag säga. Och ändå såg jag plötsligt, därför att jag var tyst. Och jag vågade tro och vågade vänta på honom. Förstår du? Du kan göra detsamma. Och jag inspireras ofta när jag hör om mina life-medlemmar och väninnor. Hur de ändå strävar till att ta den där tiden. Som ett exempel, sätter sig med CD-spelaren på. Bestämmer sig för att stiga upp tidigt på morgonen för att ta den här tiden med Gud. Det finns inget annat än en äkta vara. Du kan försöka leva ett sån här plastfrukt liv, men det är väldigt tungt fast de är lätta. Därför det ger ingenting att äta. Det finns ingenting där. Det är tungt att hålla upp masken. Du behöver ha en relation där han får verka i dig, påverka dig. Där han får vara en del av ditt vardagliga liv. Och du behöver göra rum för det. Bara, ja, ni vet hur man ska göra när man ska träna. Det liksom går inte över en natt att få stora muskler. Och min man har tränat snart i 2 år. Han börjar bli riktigt snygg. Eller hur? Ja, men det vågar inte ni säga. Det tycker jag i alla fall. Men det krävs ju lite tid och engagemang. Och man måste göra rum i sin kalender. I början är det trögt, det är tungt. Man orkar inte lyfta, man orkar inte springa, man orkar inte cykla. Förstår ni? På något sätt tycker jag det här visar att allt är under förgängelse. Det är liksom ingen nyhet. Det sa han redan på första bladerna i Bibeln. I ditt anlete svett. Och det tycker jag vi får uppleva hela tiden i våra liv. Känner ni igen det? Men det måste finnas en väg. Det måste finnas en möjlighet för oss som troende att leva nära honom i en djup relation tillsammans med honom. Det är det han har visat att det är det han vill. Gud söker våra hjärtan och det behöver inte alltid vara ett karismatiskt möte, utan du behöver lära dig att umgås med Gud hemma. Jag vet inte om det liksom är mer karismatiskt än en slet kaffekopp ibland, och ibland är det inte ens här. Men det är inte så viktigt. Det är att du stillar dig och tar den här tiden, och det är riktigt konkret utmanar jag dig att göra det. Alltså jobba på det. Om du vill jobba för någonting i ditt liv, jobba på att få tid med Gud. Speciellt du som är ung. För det står också att vi kan öva våra sinnen. Vi kan göra det till en vana. Att öva våra sinnen till att vara vända till Gud. Att kunna skilja mellan rätt och fel. Eller hur? Vi kan öva våra sinnen till det. Det står att vi ska förnya våra sinnen också genom ordet. Men vi behöver göra rum för det här. För annars kommer vi inte att orka leva som troende. om vi ska hålla upp en mask, en viss fasad, vi måste nå ut, vi måste göra det ena, vi ska hjälpa varandra och vi ska, och så orkar vi inte. Kraften till att göra det, passionen, kommer bara från honom som är kärleken, som har utgjutit sin kärlek i ditt och mitt hjärta. Förstår ni? Vi måste ge rum för den. Den måste få utrymme i våra liv så att den får bli de här strömmarna av levande vatten i vårt inre. Mm. Jag tycker ändå att relation med Gud är tvådelat. Nu har jag pratat om den här relationen. Det flätas lite in i den här relationen med andra. Men det är den sidan jag vill säga. Den första är att ha den egna relationen med Gud. Att sätta sig ner, ta den tiden, läs ordet. Strunta i hur det känns. Förstår du? Det är inte en känslogrej, det är ett beslut du gör. Jag vill mer. Förstår ni? Jag vill lära mig mer. Jag vill lära att känna honom. Jag vill umgås med honom. Jag vill sätta mig ner och sätta av tid för honom. Det är del ett. Men också att ge tid till andra. För som jag sa i början så är det precis så jag ser det. Det är så många gånger som jag genom samtalen med mina väninnor ser nya sidor av Gud. Som de sporrar mig, de utmanar mig. De säger saker som de kanske inte ens vet hur det slår an i min ande, i mitt hjärta. Förstår du? Och därför så tror jag lite att det finns en hemlighet i det. Att Gud, att vi egentligen inte kan leva som troende utan relationer med andra människor. Vad ska du annars med andens frukter till? Och självbehärskning, det är väldigt bra för en själv. Men det påverkar faktiskt andra också. Men de flesta av de frukter som står nämnda om andens frukter, det har med relationer att göra. Det står att vi är lemmar i samma kropp. Det står att vi är varandras stöd och lemmar. Vi behöver varandra. Och det är, tror jag, en riktigt trix från Jesus. Det är precis det han vill. Du och jag behöver varandra i nära relationer. För det är där vi formas, i med- och motgång. Ibland tycker vi olika, ibland är vi på samma linje. Ibland ser vi saker men vi ser inte hur vi ska lösa dem. En kommer med en lösning, den andra med en annan lösning. Men tillsammans ska vi hitta Guds väg i det här. Tillsammans ska vi bygga hans församling när vi står i en och samma kropp. Och att vi slipas där som järn skärper järn. Jag har upptäckt en fascinerande sak som jag skulle vilja kanske avsluta med. När vi samlas i de här life-grupperna, jag minns när vi började med life-grupperna, så var vi glada över att få träffas i en mindre gemenskap och dela vår tro. Vi utmanades i att tänka att vi kan vara ledare. Och många sa, jag är glad för det här, roligt att vara med. Härligt att äntligen få dela min tro. Men någon ledare, det är jag inte, ser du. Där stannade. Vi fortsatte att träffas. Vi läste Guds ord. Vi bad, vi umgicks, vi knöt relationer. Och efter ett tag märkte man att det hände en förändring. Var det jag som gjorde den? Absolut inte. Stod jag och knackade på varenda gång vi träffades. Ja, du är ledare, kom ihåg det. Nej. Men Guds ord gör ett verk. Det står när två eller tre tillsammans i mitt namn så är jag mitt ibland det. Och han verkar. Och så tog det ett tag och så började två stycken leda en ny life-grupp tillsammans. Fascinerande. Vad hade hänt? Herren hade verkat. Du måste sätta tro till hans verk i allt det här med relationerna. Förstår du? Och sen gick det ett tag och så nästa steg, de ledde var sin egen life-grupp. Och jag måste säga, de är ju tuffa de här hjältinnorna för de ledde minst två life-grupper nu utöver sina familjer. Det är tuffa kvinnor, det ska jag säga för er. De är värda att titta på. Förstår ni? Det händer någonting när du sätts under Guds ord. När du sätter tro till en vision. När du säger, okej, här är jag finns med. Kanske du inte vågar i början, men låt Guds ande verka. Låt honom tala till dig, låt honom använda dig. Och det jag ser idag då, i de nya life-grupperna som de har startat, är att kanske samma tankar kommer. Åh, vad härligt att få dela tro. Men någon ledare sig nu, det är vi inte. Sen har det gått ett år. Och plötsligt så är man väldigt öppen för att ta hand om någon annan. Och du måste förstå att det är väl så det är i början. Alla är vi barn i början och då tänker man mest på sin egen lastbil och sin egen sandkaka. Men det kommer ett tag när det är mycket roligare att bjuda in någon annan och få bjuda på sandkaka till någon annan. Förstår du? Det har med mognad och tillväxt att göra och det är naturliga processer i Guds rike. Så du är inte tappad bakom en vagn. Du kan ha relation med Herren, en fantastisk levande relation som håller dig med och i motgång. Det är inte alltid lätt. Vi ställer oss frågor ibland. Vi vet inte hur vi ska lösa saker. Men vi lär oss saker hela tiden. Vi umgås med Gud. Vi ser honom i varandra. Vi ser honom i vår egen relation. Vad han säger får vi tala ut och förmedla vidare på samma sätt som Jesus gjorde. Jag såg att min fader har gett mig, det ger jag till er för att ni är mina vänner. Och sen får vi dela gemenskapen tillsammans. Och jag tror att, Gud vill stärka de här banden. Därför han vill ha en kropp. En kropp som reser sig upp i den här tiden. Och ger hopp till en värld utanför. Det kan vi inte göra själva. För ibland känns det som att ännu fler människor vi ska ta hand om. Pust. Kärleken kommer från Gud. Och den kommer bara i relationen med honom. Du kan inte prestera den själv. Så jag hoppas att du blir uppmuntrad idag. Och min bön verkligen är för mig själv och för oss att vi ska kunna gå djupare in i relationen med Herren och med varandra. Och verkligen ha lite överseende med de här bristerna som finns. Därför det står att kärleken, den överskyler de här bristerna. Det betyder inte att de flyttar på sig. De kanske faktiskt finns där ganska länge. Men vi måste lära oss att bli mognare än så. Lära oss att se på varandra med hans ögon. Ha lite tålamod, eller hur? Okej, okay. Och låta honom verka i vårt inre. Hörni, ska vi be tillsammans om det här? Är det okej? Okay? Ja, låt oss göra det. Fader, vi tackar dig för att du är vår far. Att du verkligen har visat med din handling, Herre. Att du har inte bara talat ett ord och sagt jag älskar er och sen har du lämnat oss här. Utan så älskade du världen att du utgav Jesus Kristus, din son. Jag tackar dig Jesus för att det står att du frivilligt gick in i döden för vår skull. För att bli våra vänner, för att bli vår vän, för att upprätta relationen. Öppna en ny och levande väg in framför tronen. Inför ditt ansikte, där får vi vara. Du är en helig och ren Gud. Men tack för att ditt blod renar oss. Det finns alla möjligheter för oss att få komma till dig. För du har visat nåd. Du har gjort det som är nödvändigt. Du har tagit de juridiska stegen. Du har tagit kärlekens steg och visat oss att du tror på oss, att du vill upprätta oss, att du vill ha relation med oss. Jag ber för var och en som sitter här eller som kommer att höra det här budskapet om en längtan, en ny längtan, en tid av hunger efter dig, Herre, en tid av bönens ande, där det får bli en tid av att lovprisa dig i ensamhet, av att söka ditt ansikte i ensamhet, att få bli påverkad av dig, att få bli berörd av din ande, hur du pekar på oss och säger, jag vill inte ha dina gärningar i första hand, jag vill ha dig, relationer med dig, jag längtar efter det. Tack att du idag Jesus står och knackar på vårt hjärtas dörr. Du vill att vårt hjärtas jordmån ska vara mjuk så att ditt ord kan sås in i en god jordmån och ge god skörd och god frukt i våra liv. Herre, vi ber om dig idag, vi vänder oss till dig, förbarma dig över oss, därför du har kallat församlingen in i den här tiden. Vi är inte födda i fel tid. Du har också gett oss förmågan att leva i den här tiden nära dig, så jag ber att du hjälper oss att lära oss att prioritera rätt. Hjälp oss att få ordning på våra kalendrar. Och att det finns en hunger efter dig. En hunger, ja nästan så att den förtär. För när vi blir hungriga då söker vi mat. Och jag ber om en hunger i våra hjärtan. Efter mer av dig, Herre. Vi behöver dig och vi behöver verkligen din andes beröring. Så att vi kan bära frukt i våra liv. Frukt som är äkta och som består, Herre. Tack att du är på vår sida. Tack för att du älskar oss. Tack för att du vill oss väl. Och jag ber också för relationer mellan människor. Herre, jag ber att life-grupperna ska få nytt liv. Jag ber att du ska ge människor relationer. Men jag ber att också ska få förmåga att söka nya vänner. Söka relationer. Att själv stiga upp. Och bara säga, Herre, led mig till människor som jag kan umgås med. Så jag kan bygga min tro. Så jag kan bli stark. Så att jag kan växa och nå till ännu fler, Herre. Därför det är vad du har kallat oss till. Och det är möjligt därför att du har själv sagt det, Herre. Så vi överlåter oss, Herre, i dina trygga händer. Du är för oss, du är med oss. Församlingen är din och din är äran, din är makten. Därför ärar vi dig idag, Herre. Vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för att vi kan ha gemenskap med dig, Herre. Vi välsignar varandra, Fader. I Jesu Kristi namn. Amen.